Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hej allihopa!
Hej hej!
Mycket välkomna till avsnitt 203 av Skilsmässopodden. I brinnande sommar.
Ja, du, är det. Mm. Jag måste fråga en sak. Vi kom ju precis hem ifrån en kort semester i Skåne.
Ja, 5 dygn bodde vi i Skåne.
Ja,
första gången jag var på Österlen, det var så fint.
Ja, det var
så himla fint.
Det var jättefint. Ja. Men en sak som slog mig så här, vi bodde på så här bed and breakfast och gårdshotell, lite här och var. Och nästan alla de här ställena verkade vara drivas av par som hade, jag fick den känslan att det var så här, man och kvinna som hade släppt, downsizat, alltså släppt sitt liv i Stockholm eller någonstans för att flytta ner och kanske köpa ett hus där nere och driva den här verksamheten som en, du vet, man downsizar och
som en livsdröm liksom.
Ja, lite grann. Mm.
Ja, men så var det, för det var inte skånska människor, utan det var flyttade. Ja.
Och då tänker jag så här, det kanske man skulle göra, men vet du fan. Om du skulle göra, vad är din liksom downsize-dröm?
Downsize, säger du.
Ja.
Du menar att man klappar igen den här verksamheten man har här och gör något helt annat?
Ja, precis. Mm. Den här stressjakten och karriär. Ja, liksom.
Det är ju inte bed and breakfast i alla fall.
Nej.
Fast om vi hade ett bed and breakfast, ja, då skulle jag vilja räkna pengarna. Ja, men det tycker jag skulle vara roligt. Se till att ekonomin gick ihop, kanske. Ja. Men nej, men min sån dröm är ju det som jag nu faktiskt, jag har ju downsizat i så fall. Jag jobbar ju faktiskt jag lönejobbar oftast, eller konsultar oftast halvtid.
Ja.
Och sen skriver jag böcker
det är sant.
Halva tiden.
Det är faktiskt sant.
Jag har gjort tricket.
Ja precis.
Vad vill du göra när du ska downsiza?
Nej, men jag kan ju tycka att det där är lite angenämt att ha kanske inte ett bed and breakfast, men en krog på landet som jag kunde få öppet när jag ville.
Yes.
För det är det där, det blir ju liksom att då ska man öppet mellan bla och bla och det är varje dag hit och dit. Men att liksom, det skulle kunna, eller att jag skulle få bo på landet och bli mer och mer självförsörjande, det kan jag tänka igen.
Odla?
Ja, men odla och ha djur och så att det man gjorde, att jag skulle kunna ägna mig åt det hela dagarna, men det skulle ändå vara någonting som gav mig då försörjning på något sätt, på något litet sätt.
Mm. Det tycker jag ska, du får gärna göra det här ute, så kan jag äta roverna.
Ja, skriva dina böcker.
Ja, precis.
Perfekt. Ja, vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om det här som många är i. Frågan är, kan man lämna någon som är svag eller kanske till och med psykiskt sjuk? Vi har också en brevskrivare med en ettårig dotter. Och den här brevskrivaren är ledsen för att farmor favoriserar barnets lilla kusin.
Ah.
Vad kan man göra?
Ja.
Vi ska också ta upp 3 sjukt avtändande saker vardera. Jag ska säga vad en man inte får göra. Du ska säga vad en kvinna inte får göra. Det ser jag inte fram emot. Och sen så har du en insikt om släkten som vi ska få höra. Och dessutom några roliga googlingar.
Ja.
Det här med snarkande partner verkar vara ett problem.
Ja.
Du, det är ju tydligen så att det kommer in fler skilsmässoansökningar nu.
Ja.
Jämfört med samma tid i fjol på grund av troligen då coronatillståndet.
Ja.
Det kommer ju in många skilsmässoansökningar och många par förhållandesbrickor efter en sommar. Nu är det väl då så kanske att många har kanske fått lov att gå hemma med varandra och nött på varandra och man har insett att det här håller inte. Det blir liksom som en extra krånglig semester för de som inte har det bra.
Ja,
kan man tänka sig.
Jag tror också att man har inte ens haft semester utan man har varit tvungen att jobba hemma och liksom gått och nött på varandra.
Så
barnen
vara.
Kanske har varit hemma också. Eller?
Ja. Och vad tänker du då? Tror du att det är många som då separerar i onödan?
Alltså, nej, det tror jag inte. Om man... Jag vet. Det är klart att man... Man kanske... om man nöter på varandra och det blir jobbigt, då tror inte jag riktigt att relationen är bra heller. Då har man inte hittat ett sätt att sköta familj och dela på saker och få saker att funka.
Mm. Jag tänker bara så här. Ja. Nej, jag håller nog med dig. Det som skulle kunna vara det är att man då får en tillfällig svacka under en sån här period.
Ja, ja.
Där liksom kanske båda två dels oroar sig för jobb.
Ja.
Man oroar sig för saker och tar ut det på varann. Det kan ju då bli bättre när den här situationen löses upp. Liksom. Men
absolut.
Jag tror nog också egentligen att om det är så att man har haft det dåligt innan och sen så tänker man att ja, om man har mer tid ihop så borde det gå bra för man tror att det är vardagsstressen som gör att man har det dåligt. Men så märker man att nej, det var inte det utan det är liksom att vi trivs verkligen inte ihop eller vi har det för dåligt.
Det kan ju också vara så i de bästa fall att man just man har gått och nött på varandra och man upptäcker hur jobbigt det är.
Ja.
Att man kanske... Som du säger, om det är en tillfällig svacka så kan man ta itu med de problemen och börja liksom dela upp saker och bli mer... tänka igenom sitt förhållande lite mer, hur man ska ha det, faktiskt.
Mm. Vi var med i P4 Stockholm idag och pratade om det här väldigt kort. Men jag kan se om det går att... För då var liksom vinkeln så här att många skiljer sig nu i coronatider. Jag kan se om vi hittar klippet. I så fall kan jag lägga upp det på Skilsmässopoddens Facebook-sida.
Ja, jättebra.
Du, vi har ju sagt nu att vi ska säga några saker var om vad vi tycker är avtändande när en person av motsatt kön gör.
Mm.
Det kommer ju att bli så att vi pratar om varann.
Ja, eller så är det sådana saker som du aldrig gör också, skulle du kunna vara.
Mm-hmm, vi får se då. Ja, otäckt. Men du, ja, då handlar det liksom inte om sånt som man blir arg av, utan sånt som man tycker är avtändande.
Ja.
Ja. Ja. Vill du säga en sak? Vill du börja?
Ja, alltså avtändande just. Jag tycker att det är avtändande med för mycket prat.
För mycket prat?
Ja, om det blir liksom om det pratas för mycket, kan jag tycka. Och det är klart att så här,
du menar om hon pratar för mycket och inte släpper in någon annan?
Ja,
och
exakt. Ja. Mm. Ja, det kan jag tycka är...
Mm.
Ja, nu har jag sagt. Nu får du säga.
Jag kommer inte säga någonting eftersom jag inte... Men vad då? Jag vill bara... Jag vill bara säga...
Nej, men jag vet inte, det är någonting som gör att man att det liksom, det blir inte, det blir bara ord, det blir bara...
Man ser inte personen till slut.
Nej, precis. Det kan bli väldigt just att man inte känner att, ja men då blir inte attraktion, det blir inte, inte intimitet som du tycker illa om. Mm. Men man kommer liksom, det är som att folk kan prata sig bort ifrån det de tycker är otäckt.
Ja, ja. Det blir en matta av... Ja, man känner ingen kontakt.
Nej.
Sant.
Mm.
Okej, okay, min första handlar också om prat.
Ja.
Det här tycker jag är mycket svårt. När män pratar barnspråk och försöker vara gulliga.
Ja, okej.
Okay. Det tycker jag är jättejobbigt.
Ja, med dig, just om man pratar barnspråk med dig eller generellt, att man pratar med hunden eller barnen? Eller?
Nej. Prata barnspråk med barn kan ju vara relevant.
Ja.
Men att prata barnspråk för att göra sig själv gullig.
Ja, just det.
Och nu vill jag ha en smörgås. Då dör jag. Jag klarar verkligen inte det.
Nej, okej. Okay. Kom ihåg det.
Det händer någon gång att du gör det, men inte ofta.
Ja. Jag förstår.
Tycker du om kvinnor som pratar barnspråk?
Nej, men jag tycker ingenting om det egentligen.
Nej, det är inte en grej för dig.
Det är ett sätt att skämta. Liksom.
Nej.
Nej, men det tycker jag. Men jag förstår om du inte tycker det, för att det blir något annat.
Varför tycker du att det är ett sätt att skämta?
Ja, men det är ju
skrattar att man, någon när du...
Nej, men skämta då, men det är ett sätt att liksom göra sig till lite grann.
Just precis. Ja. Okay. Försöka vara gullig, ja. Säger du.
Ja, ska jag säga nu? Jo, men jag tycker, och egentligen hör det ihop med prat, men att, att det skämtas och skrattas i fel läge. Liksom. Om det pratas just om att man ska bli tänd, om man ska just... Förstår du? Om det är det som är meningen, att det ska bli åka av, att det ska bli sex eller att man ska närma sig någonting sånt, då tycker jag så här, och det är också ett skydd att man skämtar bort saker eller skrattar sig förbi det som börjar bli känsligt och det som är, när det börjar hända någonting. Det är väldigt avtändande.
Kan du ge ett exempel? Om det är nära att man liksom ska börja kyssas eller någonting, och då säger hon så här, hoppsan, nu hettar det till.
Ja, exakt. Alltså att man tar avstånd från det och skapar en liksom...
Ja.
Man får inte visa känslor. Liksom. Man får inte visa den typen av känslor, för det blir pinsamt eller det blir jobbigt. Liksom. Då skrattar man bort eller skämtar bort det istället. Då faller ju allt för mig. Du säger, aha, det är
vad gör du då?
Då går jag därifrån.
Det tror jag inte på.
Jo. Eller så skrattar jag med och hoppas att det ska gå över.
Ja, att det ska bli allvarligt.
Ja. Säg du då?
Jag tycker att det är jobbigt när män försöker vara attraktiva genom att typ spänna kroppen eller stå på något speciellt sätt. Vadå?
Det är
liksom något konstlat över det. Liksom att man försöker inta en pose som ska se bra ut. Man kanske har tränat framför spegeln. Jag tycker att det är jättejobbigt med allt sånt här som är lite konstlat.
Ja. Men tror du att det är konstlat? Eller tror du att en del män kanske har... så här, nött in den där påsen och gjort den till sin egen?
Ja,
om de lärt att det ska vara så.
Ja, men då tycker jag inte om det.
Nej.
Om de har nött in en pås, det känns inte bra.
Nej, men jag menar så här, att man, det finns ju liksom ett så här, du ska ha en hållning så att du visar dina bröstmuskler och du är lite så där stor. Och den tror inte jag är så tillgjord, utan killar har lärt sig det av sina polar och det är så man ska se ut. Liksom. Funkar
good,
det?
Good for them.
Nej? Okay.
Jag känner när jag känner. Det går väldigt ofta bort om någon har en pås som är till för att vara attraktiv. Det blir dumt.
Ja, nej, men jag förstår. Jag bara tänker att jag undrar om det finns kvinnor som går igång på det, där det blir tvärtom. Liksom.
Säkert.
Ja. Mm. För annars skulle man väl inte hålla på så, antar jag. Men skulle inte hålla på så.
Vet inte.
Nej, vet inte.
Ja, nej. Mm. Har du en till?
Ja, jag har en till. Och det är... Ja, det kanske sitter ihop med de andra två också, men att man är rädd hågsen, att man är rädd just för att komma nära. Och det kan ju ta sig många olika uttryck, men när man känner av det där att det är en person som... det är inte det att man är försiktig för att man vill lära känna, utan man är faktiskt rädd för att komma nära. Att inte stå ut med närhet, att inte stå ut med känslomässig närhet, det är avtändande.
Men har inte jag haft lite problem med det, tycker du?
Kanske.
Men du tyckte inte att det var så avtändande.
Nej,
men,
nej, därför att nej, jag tycker inte att du har...
Du tycker att du sa liksom, att jag hade så.
Ja.
Men jag tycker inte att jag har det.
Nej.
Men du har ju... Då har jag problem med känslomässig närhet?
Lite grann. Men jag säger också, det tog ett tag, kan jag säga. Tog ett tag, faktiskt.
Men tänk om det är så här jag är när jag är känslomässigt nära, då? Tänk om det är så att jag inte är symbiotisk och det är det man saknar.
Ja, nej, jag tror inte att det är det. Det är inte det, utan jag tror att du är lite försiktig och lite rädd för snabb närhet.
Ja, det tycker jag är sunt.
Ja, ja, mm. Det, är,
det rekommenderar det jag till alla kvinnor faktiskt. Snabb närhet, bort.
Ja. Ja, nej, precis. Ja, hade du något mer?
Ja, jag tycker att det är jobbigt. Vad ska man säga? Om man den här är väldigt smal.
Väldigt smal? Okej.
Okay. Ja. Om man slickar bort kladd på fingrarna och gör en min samtidigt som om man sa hoppsan, typ så. och det tycker inte jag om. Att okay. Man gör det fast man vet att man inte ska göra det. För då undrar jag, vilket problem tycker man att man har löst liksom då? Om man tar en korvskiva så slickar man bort det som blir kvar. Sen ska man ta nästa korvskiva med fingrarna. Mm. Alltså fingrarna blev rena. Nej, de blev ju inte det. Kladdet försvann. Men fingrarna är ju smutsigare än någonsin på grund av att saliv innehåller så mycket bakterier. Då ska det ner och ta liksom igen.
Ja, ja. Är det, ja, jag fattar. Det är ditt kroppsäckel som kommer fram där.
Ja, jag tror ja, det. Är läskigt. Ja, men vem vill liksom hålla på med någon annans saliv på så vis?
Ja, men om det, så här, det är någon som du är kär i och älskar och har liksom bytt kroppsvätskor med 1000 gånger.
Ja, då är det här avtändande.
Okej. Okay. Fastän du har bytt kroppsvätskor med.
Jag vill inte ha vilken kroppsvätska som helst under vilka betingelser som helst.
Nej, men kroppsvätskan får du, men det är under vilka betingelser som helst då. Det får inte vara i maten.
Men vad då om jag skulle nysa rakt på dig? Skulle det kännas, ja men hennes kroppsvätskor har jag haft för.
Ja, nej, men alltså att saliv, man kysser varandra och då byter man saliv ja, liksom.
Ja, precis.
Är det äckligt?
Nej, men lite. Nej då. Ja, nej, ja. Men alltså det är inte det man vill tänka på. Det är inte så att en klutt saliv i vilket sammanhang som helst är härligt.
Nej, ja, jag vet inte.
Och inte på fingrarna. Nej, nu säger jag bara vad jag tycker är avtändande. Saliv på fingrarna som sen ska vandra hit och dit över maten. Nej, det tycker jag är avtändande.
Men jag fattar det om man sitter i ett sällskap på en middag och folk sitter och käkar.
Ja, även om man är 2-2. Ja, okay. Dubbeldoppa också otäckt.
Dubbeldoppa, vad är det?
Ja, men om man har då en dipsås som alla ska ha och så ska man ha en morotsstav. Ja. Doppar, biter av, doppar igen. Inte okej, okay. Tycker jag.
Okej, okay. Om någon kan någonting om det här med fysikaliska lagar, svara gärna på detta.
Fysikaliska
lagar? Jo, eller vad man ska säga, kemiska lagar. Om jag slickar på en morot, doppar ner den i en skål med sås och den såsen fastnar och täcker hela där jag bet, då undrar jag, är det någonting kvar i dippskålen sen?
Det spelar
sen?
Ingen roll, för det är ju en känsla.
Ja,
det är ungefär som att man inte vill titta rakt in i någon annans mun heller, fastän man vet att den finns
men
där.
Men man, liksom. Du vill inte det. Nej, du får skilja på man det. Och du.
Ja, det här och, handlar om vad jag tyckte. Jag tycker inte om när man dubbeldippar heller.
Nej,
det vet jag att mina söner heller inte tycker
nej, och det, nej, det, jag vet att ni är väldigt lika på många punkter, du och dina söner.
Hur kommer det sig, tror du?
Ja, precis. Det kan man ju fråga sig.
De du och dina där. Också, kan
ja,
jag säga.
Absolut. Ja, absolut. Det...
Hade du någonting mer jag ska skämmas över?
Nej, har du något mer?
Nej, nu är det slut.
Bra, okej. Okay. Nu vet jag vad jag inte ska göra och du vet vad du inte ska göra.
Ja, du nu upptäckte en väldigt rolig sak.
Ja.
Om man googlar, vilket jag gjorde nu, jag googlade på min man. Och sen så kommer det ju upp då vad folk har sökt liksom, på tidigare. Och det som då var vanligast att folk har sökt på är tydligen då min man snarkar.
Men det här är inte det du har sökt på då?
Nej. Det ska du få höra. Min man snarkar är första.
Ja.
Min man ljuger är det andra.
Ja.
Min man har blivit en surgubb. Jo. Och sen så kommer min man försvann. Men det tror jag är en boktitel.
Ja.
Och då får jag också lov nu att söka på min fru. För att se vad som kommer upp där.
Ja.
Då Google-förslag.
Min fru snarkar.
Min fru har corona, som det första.
Ja, ja.
Min fru vill skiljas,
är
det andra. Det tredje är, min fru dricker vin varje dag.
Jaha.
Och det fjärde, min fru snarkar.
Ja. Intressant det där med att min fru vill skiljas kommer upp så snabbt, måste jag säga. Det är i och för sig inte så konstigt, men att det är... Att det söks på det är väl på sätt och vis bra då?
Ja. Det är tydligen ett eller det vet ju vi.
Ja.
Och det är ofta hon som vill ju. Så att,
ja. Intressant.
Mm. Min man har blivit en surgubbe. Det var ändå roligt. Att fler kunde... Att just ordet. Ja.
Att det är vanligt förekommande.
Ja, ska vi ta ett lyssnarbrev?
Ja, gärna.
Då får du hänga med, för det här är inte helt lätt. Jag har kortat brevet, eller jag har liksom sammanfattat det, för det var lite för långt för att läsas.
Ja.
Men kontentan är så här. Vår brevskriverska med man och litet barn bor på en liten ort. Och brevskriverskans man har sin mamma också på orten. Barnet är 1 år, en dotter. Och de här ses då. De åker hem till hennes svärmor då och så vidare. Hennes man har också en bror på orten som också har fru och en ungefär lika gammal bebis. Också en dotter. Och det är uppenbart, säger vår brevskrivare, att svärmodern favoriserar det andra barnet. Hon verkar tycka mer om det, och det känns ju sorgligt då, eftersom det försämrar relationen mellan dem alla. Hur kan det komma sig, undrar hon, att man har svårare för ett barn? Hon är farmor till båda, men ger mycket mer uppmärksamhet och skiner upp mer och så vidare när den andra broderns barn är med.
Ja,
kan du leva dig in i detta?
Ja, absolut, verkligen. Det där kan man ju känna igen på något sätt. Dels så tänker jag så här, man undrar om det handlar om barnet i sig eller om det handlar om hur den här svärmodern har förhållande till sina söner, om du förstår.
Ja, eller möjligen kan, till svärdöttrarna.
Eller möjligen till svärdöttrarna, till dem som par. Liksom. Mm. För det där kan ju skina igenom ganska mycket, det gör ganska mycket.
Du menar så här, att om man har en tät relation med sin son som har fått barn, så blir det lättare att tycka om det barnet, än om man har en komplicerad relation till ett barn som får barn. Precis, det tror jag också. Det skulle ju kunna vara det. Sen vet jag inte om det är så i det här fallet. Tänk om det inte är det då? Utan tänk om det är så att ett av de här små ettåriga flickebarnen väcker mycket mer kärlekskänslor hos
och farmor. Så kan det ju vara. Så kan det mycket väl vara. För att om man helt fristående bara träffar en några vänner som har barn, då kan man ju tycka verkligen mer om det där var roligare barn, det var snällare eller gulligare eller liksom man fick bättre kontakt eller vad som helst. Så det borde ju rimligtvis kunna vara så med far eller morföräldrar också. För ens egna barn kan man ju, eller jag vet inte, jag hade svårt att förhålla mig till sånt att jag skulle tycka mer eller mindre om
nej, det blir dem, som liksom. Att de får en varsin plats i hjärtat på något vis, oavsett hur de är.
Precis,
liksom.
Men just barnbarn borde man ju nästan kunna göra det där det ska bli, som är med alla andra
precis.
Också.
Jag tänker så här, jag har samlat några tips som man skulle, att hon ska använda lite list här ändå för att komma ifrån det här. Så får vi se vad du tycker om dem. Jag skulle göra så här. Om jag nu vill förbättra relationen mellan barnet och farmor, så skulle jag ofta prata om... Jag tror att farmor då behöver känna sig älskad av barnet. Jag tror att det är mycket det. Att det är mycket liksom... Man får gå på liksom den enkla vägen och se till att farmor känner sig bekräftad. Och då kanske säga, vad glad dottern blir varje gång hon ser farmor. Att tala om det för farmor. Alltså att ge farmor cred som vuxen person, liksom, att göra det. Kanske också ge dem lite mer tid ihop och lite mer upplevelser ihop. Så att det blir en chans att knyta an banden. Och sen så hade jag också funderat på det här om det kan vara en avspegling på hur just sönerna bekräftar sin mamma eller svärdöttrarna bekräftar sin mamma. Sen tänker jag också att det just, man måste kanske inte tänka här så tidigt att det här är ett problem. Det är så att säga inte en tävling, och om det är en tävling då tror jag att man ska rannsaka sig själv ganska mycket. Varför tävlar jag med den andra familjen om det här liksom?
Ja.
Varför måste man det? För det finns nog plats för två ungar i ett farmors hjärta. Jag tror också att det kan vara så att det här kan ändras över tid faktiskt.
Ja.
Och om det blir för besvärligt så tänker jag att men man kanske kan ta upp det med sin svärmor då. Eller be mannen ta upp det med sin mamma. Att känna eller fråga, är det någonting? Det känns så här liksom. Men jag tror också att man kan lika gärna vänta. För att i det här läget är nog det här ingenting som barnen märker. De är för små. Så man kan lika gärna vänta och ta till lite list istället.
Ja.
Och ge dem mer tid ihop liksom.
Ja, absolut. Jag tycker det är bra råd. Det är ju smart. Men jag tänker också så här, vad gör det?
Ja, men lite. Det kanske, i förlängningen blir det kanske så här, nej, men hon vill inte vara barnvakt lika ofta, eller ja, barnet får en sämre kontakt med sin farmor liksom.
Ja, nej, absolut. Alltså jag tänker på hur jag själv upplevde mina far- och morföräldrar. Men jag kan inte säga att jag upplevde det. Däremot så vet jag ju att jag bland mina syskonbarn...
Jag måste tänka, jag har
två syskon och sammanlagt så har vi 9 barn. Liksom. Mm. Och jag tycker jag kunde känna det ifrån mina föräldrar. Att de hade lite olika förhållanden till de här alla 9 barnen. Jag ska inte gå in på hur det såg ut. Men att det faktiskt var vissa som var och andra som var lite mindre och några som var, nej inte några som inte... Så här, men att det, intresset och närheten var väldigt olika.
Ja.
Och jag tycker inte att det... Jag sa så här, ja...
Men vem var, liksom, i vilket läge hamnade du eller dina barn i då?
Jag fick ju barn i mitten kan man säga på något sätt. Och jag, alltså, min mamma hade nästan släppt sina barnbarn då. Jag vet att min äldsta brors första barn, de var ganska nära min mamma. Det kan ju bero på att hon blev äldre också. Men man kunde ändå känna liksom att ja, vissa av barnbarnen var mer intressanta än andra. Mm. Faktiskt. Och jag tycker inte att, ja, jag tyckte mer så här, ja, så är det väl. Och så struntade jag i det faktiskt. Jag
men den första barnbarnen blir väl något speciellt, antar jag.
Ja, det måste det väl vara, antar jag. Vi är inte där ännu.
Nej, tack och lov. Tack och lov. Ja, ja, lycka men det, till. Men jag tänker också att på sätt och vis så handlar det nog mycket om att bekräfta, tyvärr, farmor och jobba på den relationen. Absolut. För egen del liksom, ja,
barnet. Om man tycker att det är värt det, att det är värt, om man själv vill komma nära den här svärmoden. För jag tycker inte att det är nödvändigt nämligen.
Det tycker nog inte jag heller.
Nej.
Men man vill i alla fall inte ha en dålig relation. Det
nej,
vill man inte.
Nej.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vill ni lyssna på eller läsa det vi har skrivit, så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Jag har skrivit 2 romaner, dels Den nya familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika form på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Du, jag googlade lite själva på det där med min fru och det. På min partner.
Aha.
Och då får man upp, min partner skyller allt på mig. Och min partner har corona. Min partner är deprimerad. Min partner har varit otrogen. Och min partner snarkar.
Detta med snarkningen. Ja, det verkar inte nådigt.
Nej.
Men du, vad var det första? Min partner
skyller allt på mig.
Oh my god.
Det är ju märkligt att det kommer just där.
Ja, skyller allt på mig. Ja. Det var intressant. Ja.
Ja, ja.
Du, vi tar ett till lyssnarbrev.
Ja.
Och det handlar om hur man lämnar en person som mår dåligt eller psykiskt sjuk. Och det är många lyssnare som har den problematiken.
Ja.
Och eftersom vi inte kan svara på alla så kanske man ändå kan dra lärdom av det här. Ja. Hur pallar man att lämna någon som inte mår särskilt bra?
Ja.
Han skriver så här. Jag var ihop med min fru sedan sena tonåren. Hon är smart, vacker och full av visioner, ideal och idéer. Men hon lider av återkommande depressioner och kanske även någon koncentrationsproblematik. Glaset är alltid halvfullt och felet ligger alltid utanför henne. Och hon tar ut sin frustration på mig och barnen som är 11 och 16 år. Jag gör betydligt mer av den grundläggande marktjänsten än hon, trots att jag jobbar heltid och hon 60%. Hon startar hela tiden nya projekt i trädgården, påbörjar ommålningar, renoveringar och som oftast slutar med att jag och barnen får städa upp och göra färdigt. Det är inte ovanligt att jag jobbar en dag, handlar på hemvägen, pendlar 40 minuter och får fixa middagen och när jag kommer hem, som då är klar 19.30. Detta trots att hon har varit hemma en hel dag utan lönejobb. Och att jag får städa undan frukosten och dagens fika från bordet innan jag kan duka för familjen. Det funkar inte att säga till och ställa krav. Hon blir arg, irriterad, deprimerad och det blir bara värre. Jag fattar att hon är sjuk och hon vet det också. Men det blir aldrig bättre trots mediciner, behandlingar och avancerad vuxenpsyk. Jag pallar inte mer. Känner mig bara som en praktisk funktion i hennes liv. Killen som städar och fixar pengar. Kärleken har dött och jag känner mig kvävd. Hon har dessutom åsikter om mina intressen. Att de är dyra, omoraliska, miljöovänliga och så vidare. Och då pratar vi bara totalt 3 timmar i veckan. Så det är inget extremt. Vi har delad ekonomi. Jag har ett chefsjobb med bra lön. Och mina inkomster utgör närmare 80% av familjens sammanlagda. Vi går minst 20 000 plus varje månad efter alla räkningar och hobbys. Lyxits för många, men hon är inte nöjd. Jag längtar så efter den positiva tvåsamheten. Ömsesidigt stöd, uppmuntran, kärlek och gemenskap. Någon som uppskattar mig för vad jag är och inte bara det jag har eller gör för henne. Jag känner mig utnyttjad och fast, men är rädd för vad som händer om jag lämnar. Hur blir det för barnen med varannan vecka i denna sits? Självmord och djupare sjukdom. Vad ska andra tänka? Kan man lämna någon som är så här sjuk? Jag är ju the good guy, killen som inte ger upp. Men nu har det gått 20 år och livet flyger förbi. Jag är snart 45. Hjälp, jag behöver era tankar och er input. Du, om jag får ställa lite frågor, eller så pratar vi utifrån, om man delar upp det lite grann. Här,
ja.
Den här typen av problematik. Vad tycker du? Tycker du generellt att det är fel att lämna någon som har väldigt långvariga problem? Är det liksom omoraliskt? Hur ser du detta?
Nej, jag tycker inte att det är omoraliskt. Jag tycker att man, så här, om man lever i en relation, då vill man ju liksom vara kärlekspartner och inte vårdare.
Ja.
Det blir liksom aldrig en riktigt bra relation på det sättet. Så jag tycker
fast
inte
man ska i nöd och lust, sägs
det. Jo, absolut. Och men jag tror inte på det riktigt. Jag tror så här, man kan fortsätta att vara vänner, man kan fortsätta att hjälpa den här personen. Men en kärleksrelation kan inte bygga på att den ena är vårdar den andra. Det går liksom inte, det blir inget bra. Så jag tycker inte att det är omoraliskt, jag tycker inte det.
Nej.
Vad tycker du?
Nej, men jag är kanske inte lika så här bestämd som du. För att det är ju lite grann så här att jag kanske ser skillnad på om någonting nyss har hänt, så att säga. Låt säga att det skulle vara så här, du skulle bli deprimerad.
Ja.
Om jag då fick lov att ta hand om dig, så skulle jag göra det ett tag.
Ja, ett tag.
Det skulle jag göra. Ja, men om jag skulle dra slutsatsen sen att det här är det liv jag har, så skulle kanske jag, då skulle jag också, och jag skulle till exempel som vår brevskrivare här känna att jag känner mig helt kvävd, jag känner mig bara som en praktisk funktion. Mm. Jag är vårdare, det finns ingen kärlek kvar ifrån något håll, eller det uttrycks i alla fall ingen liksom sån kärlek. Då skulle jag också nog tänka att nej, men det här är inte en bra relation.
Nej.
Och så på så vis håller jag med dig. Jag tycker också att man får betänka att hon har ju faktiskt inte blivit, hon blir ju inte bättre av att de lever ihop.
Nej, precis.
Det är liksom, det är inte så att det hjälper i princip. Och så är det ju ofta i de här frågorna vi får. Man lever med någon som är deprimerad eller kanske har ett missbruk eller liksom är dysfunktionell på något sätt. Det blir inte bättre av att situationen är konserverad så här. Det som är jobbiga är ju, vad händer då? om jag lämnar.
Precis, oh ja. Men, och jag håller med dig där. För att jag tänker också så här, det är klart att det kommer kanske att bli värre ett tag. Men det är också, om man vill tänka positivt och vara snäll, att det är ändå på sätt och vis, skulle det kunna vara en hjälp att man lämnar?
Så skulle det kunna vara, ja. Sen,
åtminstone så är det liksom en knuff att, i att börja ta tag i det som faktiskt är ett problem. För jag håller absolut med dig om att när man befäster den här relationen, att jag mår dåligt, eller den ena mår dåligt och har rättigheten att må dåligt hela tiden och ta den platsen, och den andra är den som får hålla humöret upp och saker och ting flytande och ta hand om den andra, då har man liksom befäst två roller som du kommer inte ur dem.
Nej, hur ska man komma loss? Liksom. Nej, och så är det ju egentligen i alla förhållanden på något vis med tiden. Man har fått sina roller och börjar en vantrivas. Det är så fruktansvärt svårt att ändra det.
Ja.
Så att roller, de är otroligt starka. Om man tar den här frågan då, barnen. Han är ju rädd då för hur ska det bli för barnen att bo med henne då, halva tiden kanske till exempel. Vad säger du om det?
Det tycker jag är svårare såklart. För det är så svårt att säga när man inte känner personen och vet exakt hur de här depressioner eller liksom melankolin yttrar sig. För att om det är så att den här mamman då inte kan ta hand om sina barn, då är det ju inte bra.
Nej.
Men om det är så att det kanske till och med skulle kunna bli bättre av att hon tvingades plötsligt ta ett fullt ansvar.
Nu behöver hon ju inte ta något ansvar. Nej. Hon kan dra igång sina projekt.
Precis,
och, hon kan, och så vidare. Jag tänker att oavsett då så skulle han ju kunna separera och eventuellt ha barnen lite mer än vad hon har. Han har ju ändå ett större ansvar i nuläget, så att han kanske kan fortsätta om de vill komma överens om det. Men testa sig fram. Vad är det optimala i det här läget?
För jag tycker så här också, lägga till att om man lever ett förhållande där den ena är liksom, kliniskt deprimerad eller har verkligen psykiska problem, det är inte fel att separera, men jag tror att man måste hantera separationen och skilsmässan på ett annat sätt än om man inte har det där. Då måste man kanske fortsätta att behålla vänskapen, fortsätta att vara omhändertagande fast på ett annat sätt.
För barnens skull.
Och även för den här personens skull såklart. För att det är ju liksom
tycker jag ska upphöra egentligen. Ens ansvar för den personen.
Ja, ansvaret. Absolut. Men jag menar, det är dina barns föräldrar. Du har ett visst, du kommer alltid...
Jo, men det är den vägen jag menar omsorgen bör ta.
Precis. Så att, och där kanske man kan behöva hjälp också. Hur kan jag hantera den här situationen? Separera, gå min egen väg, men ändå se till att det fungerar, att ligga hyfsat nära. Liksom.
Och jag tror också att sånt här gäller ju väldigt, väldigt många, fastän ens partner inte är deprimerad eller har ADHD-liknande symptom eller vad det nu är. Man kände sig ju jätteorolig, hur ska det bli?
Ja.
Hur ska det här gå? Liksom?
Ja,
så att jag tror att det här gäller många.
Absolut.
Om man tänker ekonomifrågan då. Han tjänade 80% av deras gemensamma inkomst. Hur blir detta? Men rimligen, ja, det här vet inte jag. Men hon kommer ju rimligen att få bidrag så att hon kan klara sig och barnen. Men jag tänker också att han, för sin egen skull kanske, kan fortsätta att bidra lite då, absolut, för barnens skull. Han ska ju egentligen inte behöva göra det mer än vad som är så att säga lagstadgat.
Nej.
Men om han vill så skulle han ju faktiskt kunna göra det också. Och om hon vill så kan han göra det.
Visst, för det, ja, absolut. Det är ju ett val som han får göra, och det kan ändå vara liksom en billig eftergift.
Ja, det kan vara värt det.
Ja, det kan vara värt det.
Sen kommer ju allting att ändras så småningom såklart.
Ja, och de var ganska stora barnen också. Så att det
är liksom... 16 och 11. De är inte jättesmå, nej.
Nej.
Sen har vi det här. Vad ska andra tänka? Kan man lämna någon som är så här sjuk?
Ja, alltså... Återigen, ja, det kan man. Och man får nog stå ut med att en del människor tycker att man är en dålig människa. För så kan ju människor vara, liksom. Så kan folk vara. Men man är inte det. Och jag tror att man kan liksom... Man måste se helheten och se liksom sin egen position i det här och i barnens i förlängning, så att det här är ändå det bästa. Det blir bättre för allihopa.
Ja. Jag tycker också så här att den aspekten, vad ska andra tänka? Sluta tänka på sånt. Den är inte intressant i det här livsvalet. Dessutom så tror jag många kommer att förstå och så
ja,
vidare.
Ja, det tror jag också.
Men oavsett det, låt absolut inte det, lägg inte det i en vågskål överhuvudtaget.
Nej.
Konsekvensen av det är att man lever random personers liv,
ja.
Inte sitt eget. Nej. De har sitt liv, du har ditt.
Ja.
Det är bara så. Ja. Gå icke i den fällan. Aldrig. Gör aldrig det.
Nej.
Kontentan är hans liv står still. Han längtar efter en tvåsamhet. Han känner sig kvävd och utnyttjad. Ja, hans liv är också värt någonting.
Ja.
Hans liv är lika mycket värt som kvinnans liv.
Ja. Nej, och jag tycker också han liksom många andra hör man lever i ett kärlekslöst förhållande som de inte vill vara i. De på något sätt låter sitt liv passera. Jag kan inte säga att de slösar, för att de gör ändå ett val. De vill liksom stanna kvar för att inte den här partnern ska bli ledsen eller alltihopa. Men det är i förlängningen ett icke-liv. Det är liksom det är också som att man kanske hänger upp. Man kanske övervärderar det där lite grann och gör det för stort. För att det kanske inte alls blir så katastrofartat om man separerar. Mm. Om man bara försöker gå sin egen väg.
Precis. Det är ofta så ju. Att det blir inte så illa så länge som man har tänkt sig. Nej. De skulle ju också till exempel, om han bestämmer sig för att separera, de kan absolut gå i familjerådgivning tillsammans och göra det här så bra som möjligt.
Precis.
Och ta all hjälp i hela världen som finns och få liksom kring det här.
Oh ja.
Önskar dig och alla i liknande situation all lycka till.
Ja.
Mm. Du, det är dags för ditt sista ord, Magnus. Ja. Nej, inte ditt sista ord, men det sista ordet.
Den här gången, ja. Jo, min familj, jag och mina bröder, vi är ju inte särskilt, eller vi är ganska nära varandra, men vi ses väldigt sällan. Och våra barn känner varandra lite grann sådär, men de är inte dödspolare. Det här har jag tänkt på lite grann. Jag har nämligen en gammal vän. Som ligger för döden.
Ja.
Han har fått en dödsdom och vet att han har bara några veckor kvar i bästa fall. Hans fru dog för flera år sedan och de har en son. Och han sa en grej, jag pratade med honom häromdagen. Liksom, och då sa han att han har gjort allt han kan för att liksom reda upp så mycket som möjligt för sin sons skull. För att han ska slippa ta den här skiten. Men så sa han det är alltid så man har. Han är ju fortfarande verksam, har firma och saker.
Just det. Städat upp efter sig.
Liksom. Men han sa också så här att han tyckte det var jätteviktigt att den här sonen fick kontakt med sina farbröder eller sina min kompis syskon då, han har två bröder och en syster och kusiner så här, att han kunde liksom så här, han hade önskat att han hade hållit ihop det här bättre, att han liksom hade att hans son, att de hade haft mer kontakt och inte bara setts på födelsedagar och julafton, utan att det fanns ett band mellan de här personerna. Och det fick mig att tänka så här, ja fan, det är viktigt. Det finns någonting som är den kontakten, den här släktbandet är ju någonting som man inte kan avsäga sig, för man är släkt på något sätt.
Mm.
Och kan man, jag säger inte att man måste hålla ihop en familj och en släkt, men att det finns ett sånt oerhört värde i att mina barn till exempel har kontakt med sina kusiner eller med mina bröder eller med sin mammas syskon och kusiner och så där. För att när det går åt helvete eller när ens föräldrar går bort, kanske för tidigt, att man liksom, man måste ändå ha någon kvar som man kan känna banden och känna sin historia med.
Mm.
Det fick mig att tänka att fan, det där är viktigare än vad jag har tänkt i alla fall, vad jag har trott och tänkt.
Men jag har inte, precis, för att jag är ju mer åt hållet att nej, men man måste verkligen ingenting och drivs man inte ihop så behöver man inte. Liksom.
Precis.
Eller det handlar inte ens om att man inte trivs ihop, utan det handlar kanske om att man bor på olika ställen. Varför ska man då färdas över land och rike för att träffa en person man inte har så mycket gemensamt med?
Ja.
Men det som du säger, det finns någonting där som...
Ja, men som kan vara av betydelse. Och jag bara de små, jag sa det också till honom så här, du vet ju egentligen inte hur de här kusinerna haft kontakt, för jag kan tänka mig att mina barn kanske har världen, så kanske sitter och gamer med sina kusiner utan att jag vet om det. Mm. För det ser lite annorlunda ut idag, ja. Vilket är positivt. Men allt man kan göra för att inte tvinga på, inte säga du måste, men hålla dem ytorna öppna på något sätt.
Hur gör man det rent konkret?
Ja, jag tror att man, det där med släktträffar i den mån det inte känns tvångsmässigt, att man inte ska inte snåla med det. Man ska kunna ordna liksom så här, bjud in folk så att det blir lite mer än en eller två gånger om året. Mm. Att det känns mer, jag tror de här, vi har pratat om söndagmiddagar, att det inte bara är vi och vår lilla familj, utan man tar dit syskon och kusiner och din syster var hälsade på. Liksom, så att man öppnar upp det där mer, att det finns en dialog och man stämmer av, vad gör du, vad händer nu? Så att man har koll på vad man gör i livet. Mm. När någonting händer just.
Ja.
För den sakens skull.
Mm. Det som är svårt, det är att när man är i den här fasen att man har små barn, då har man ju så otroligt hög belastning.
Ja.
Så att då tänka att nu ska jag också hålla kontakten. Att det är först senare som sånt här börjar te sig viktigt.
Absolut.
Men bra tycker jag. Jag ska åtminstone tänka på det. Jag tror inte att jag kommer att liksom att ändra något, för jag tycker det där är svårt.
Ja, nej, men jag tror också såna
alla
saker
har sina liv liksom på något vis.
Ja, absolut. Jag tänker på saker som jag kan göra, att jag kan ha koll på mina brors barn. Ja. Mer än vad jag har hyfsat bra, men ännu mer liksom, så att stämma av, för det ligger i intresse för mig, så att jag kan säga till mina barn, vet du vad, han eller hon, din kusin, gör det här när de bor här och håller på med det här. Så att de blir medvetna liksom, att de ens finns och gör saker.
Mm, det är bra.
Ja.
Mm, det är värt att tänka på.
Det är det.
Framförallt sett i det ljuset.
Ja, precis.
Ja, men man kan inte säga annat än att vi är tillbaka om en vecka.
Precis, det är vi.
Och fortsätt att skriva, säger vi. Det är jätteroligt när ni skriver och vi får många, många brev nu. Hör av er om alla frågor, högt och lågt och tyck och tänk.
När som helst.
Ja. Välkommen.
Bra.
Hej då.
Hej då.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123 087 17 98. 123 087 17 98.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.